Ja, det är stor nåd och glädje för mig att ni alla är här ikväll. Nu har vi rundgång. Jag tror att ni kommer bli välsignad, för jag har blivit väldigt välsignad av den här texten under en hel månad. Och det var egentligen Per-Erik som läste de här verserna före jul, och då antände det direkt när han läste de här. Han hade en liten annan grej som hade blivit välsignad för han om nådegärningar. Men vi ska läsa från Psaltaren 89. Och psalm 89, och vi läser från versen 3. Eller från, vi kan ta från versen 2. Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar för evigt. Med min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, för evigt är din nåd befäst. I himlen är din trofasthet grundad. Amen. Vi kan läsa versen 6 också. Himlarna prisa dina under, Herre, och din trofasthet i det heligas församling. När det som var så underbart alltså, och som bara träffade mig rätt in i hjärta, det var de här orden: din nåd är befäst i himlen, är din trofasthet grundad. Det är alltså Guds trofasthet, mina vänner. Det är något helt fantastiskt och något så helt underbart. Gud, han är trofast. Han är verkligen trofast. Och det att hans nåd är befäst, det är lika underbart. Alltså om hans, jag kan säga så här, om hans trofasthet är grundad i himlen, så är hans nåd befäst på jorden. Jesus, han har kommit och han har befäst verkligen Guds stora nåd och kärlek till dig och mig. Den är befäst i Golgata kors. Halleluja. Den är befäst i Jesu Kristi blod. Det är en sån underbar nåd. Och när man läser om Guds trofasthet, då ser man det att det går inte att skilja nåd från trofasthet. För Guds nåd och Guds trofasthet, de hänger ihop. De hänger ihop. Och det som är så underbart med Guds trofasthet, att den är där. Och det står det i andra Timoteusbrevet, så står det någonting som man kan tycka. Först är det ganska. Vi ska slå upp det här. Så ska läsa de verserna för er. Så står det i andra Timoteusbrevet 2:13. Och då läser jag från versen. Vi kan börja på versen 10 för sammanhanget skull är det. Därför uthärdar jag allt för utvarda skuld, för att det ska få del av frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, så ska vi regera med honom. Förnekar vi honom, så ska han också förneka oss. Och nu kommer versen 13. Är vi trolösa, förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. Och den där verserna, det var ovabrå. För när du läser först, förnekar vi honom, så ska han också förneka oss. Det låter stenhårt, och det är det. Men så står det, är vi trolösa, då skulle man kunna tänka att han följde samma spår, och så sa han att då blir också Gud trolös mot oss. Men så står det inte här. Utan är vi trolösa, blir han trofast, För han kan inte förneka sig själv. Du kan aldrig upphäva Guds trofasthet. Aldrig. Och Paulus han säger i Romarbrevet 3. Och 3. Vad betyder det om några inte trodde? Kan deras otro upphäva Guds trofasthet? Verkligen inte, utropstecken. Det går inte. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det är verkligen helt fantastiskt. För tänk det här. Här kommer det in någonting. Är vi trolösa är han trofast. Och är vi liksom förkastar vi tron så blir han trofast i alla fall. För det kan inte upphäva hans trofasthet. Och det är så här med oss människor. Här säger Paulus. Han säger en väldig fruktansvärd sanning om människan. Att vi är lögnare. Usch. Det är ju liksom, det är inte, det är liksom, han släter inte över någonting, Paulus. Han bara säger som det är. Gud är trofast och vi är ofta trolösa. Och Paulus, han var ju jude. Och judarna, de har verkligen provat Guds trofasthet. Och de har varit så trolösa. Och så fruktansvärda att de har övergett Gud och gett sig hän till Gud, avgudadyrkan. Man har bytt ut Gud, alltså den levande guden, mot andra avgudar. Man gjorde till och med en guldkalv, står det i Bibeln. Men blev Gud trolös mot Israel? Aldrig. 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 Han vart aldrig trolös mot Israel, utan hans trofasthet, den varar i evighet. Men är det så med Gud? Ja, men då är ju liksom, då är det så med Gud att om han är trofast, då kan vi göra hur som helst. Då kan Israel göra. Nej, vet ni vad som hände med Israel när de var trolös och inte följde Gud? Då hamnade de i mycket, mycket svåra omständigheter. De var nära att gå under. De har varit nära att gått under många gånger i historien. De har en trofast Gud. Men hur kan det komma sig att de gång på gång har nödgats ner på knäna? Jo, därför att Bibeln säger, hur ska jag kunna lära dig bedja om inte genom nöd, sa Gud till Israel. De svek Gud, de lämnade Gud, de handlade avskyvärt mot Gud. De fick ett oerhörda tuffa tider i fångenskap, i mycket svåra saker. Det är för att Gud är rättfärdig. Han har aldrig tvingat sig på Israel. Men vet ni vad? Varje gång Israel har omvänt sig. Varje gång Israel hade omvänt sig, då stod en trofast Gud där. Halleluja. Då var det inga, då var det ingen bebrejdelse över Israels synd, utan det var upprättelse. Halleluja. Gud, han stadsfäste, han tog upp folket och han omfamnade Israel och han, vad heter det? De gjorde upp med sina synder. Och de fick uppleva att det var segerrika tider. Halleluja. Där de växte. Där de växte och de hade framgång. Därför de hade kommit på den rätta sidan. Och de var med den rätta guden. Så är det. Det är så precis när ni fixar vatten. Är det med...
Ja, det står under.
Så är det för oss människor också. Vi kan lämna Gud. Och vi kan gå våra egna vägar. Vi kan säga, Gud, jag vill inte för dig, jag orkar inte höra om Gud. Tror du att det skulle kunna upphäva Guds kärlek till dig? Aldrig, aldrig. Du skulle kunna sparka och skrika som en unge. Jag orkar inte, jag vill inte. Men det skulle aldrig upphäva Guds kärlek till dig. Därför att Gud kan inte ljuga. Gud kan inte överge sin trofasthet. Därför att han är sann. Han är sann. Han är den han är. Han kan inte förändras. Det enda han begär av dig. Det står det i första Johannes brev. Så står det så här. Om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Johannes, han är ju lika skarp här som Paulus. Tänk att det är så, alltså om vi bekänner våra synder, då är han rättfärdig. Alltså han är trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder. Har du tänkt på att det ordet trofasthet? Det består ju av två ord. Tro och fasthet. Och de där tro och fasthet. Att Gud, han har tro på dig varje gång. Varje gång så har Gud en att nu ska det gå bra med Israel. Nu ska det gå bra med dig. Och dig. Och dig, den här gången, nu när du har omvänt och kommer, så ska det gå bra. Han har som tro på dig. Och trofasthet, det är synonymt med pålitlighet, med trohet och med lojalitet. Och det där ordet lojalitet, det är ganska bra synonymt till trofasthet. Därför att Gud, han är så lojal mot dig. Så när du kommer och ber om syndernas förlåtelse. Far, jag har syndat emot himlen och mot dig. Då är inte Gud en sån där som skriver ut på Facebook att du har, den här personen har gjort det och gjort det. Jag skickar till nästa grupp, han har gjort det. Eller hon? Han är inte så. Han har lojalitet, så han säger. Han har till och med ett stort hav han kallar för glömskans hav. Halleluja! Glömmanskap, det är Guds lojalitet mot syndare. Om du bekänner, är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder. Halleluja. Och sen kommer han inte mer ihåg dem. Han drar inte fram dem gång på gång, utan han glömmer dem. Därför att han är lojal mot dig och mig. Han är lojal mot dig och mig därför att han är trofast. Han är trofast. Alltså han tänker aldrig överge dig. Om du går bort från han. Ja, det är ditt val. Och du får ta de konsekvenserna. Men för den som kommer till honom. Den kastar han aldrig ut. Utan då är det bara upprättelse. Den förlorade sonen. Han kom hem. Och han sa de där orden. Far, jag har syndat emot himlen och mot dig. Och även om fadern där i den där berättelsen säger att. Min son var död, men se han lever. Men brorsan hans, han hade den där dåliga egenskapen. Ja, men han har varit med dem. Hur kan du kalla han liksom ens din son? Han hade ingen lojalitet. Men pappan, han var död, halleluja. Men han lever. Nu ska vi fira. Jag har tro på den här sonen. Han har kommit hem, han har gjort bättring, han har ändrat sig. Sån är Guds trofasthet. Han väntar på alla. Inte för att slå dem. Men för att förbinda och förläka hjärtesåren. Sån är Guds trofasthet. Så du kan aldrig upphäva Guds trofasthet. Alltså och det som slår mig och som är liksom så fullt av nåd och härlighet. Det är liksom hur. Kan Gud gå med på de här villkoren? Alltså om Paulus säger att vi är lögnare. Och vi vet att den här fallna naturen som du och jag sitter i och sitter fast i. Den är opålitlig. Vet en sak, jag jobbar ju med bilar och hänger med i bilvärldens ny utveckling. Och det här med självkörande bilar, det har ni ju hört, va? Så snart kommer ni åka själv hit till möte. Då har ni bara lagt in det innan ni åker 19.00. Då sitter jag i bilen och då kör över. Eller ni får ju komma tidigare naturligtvis. Om vi ska åka från Bollnäs så bör ni kanske åka 17:45 då. Och så kör bilen hit och parkerar och grejer. Det är ju liksom, det ska ju vara framtiden. Och man har kommit jättelångt i det här med självkörande bilar. 80% har man lyckats lösa, alltså alla hinder. Men de här 20 sista procenten, de läste jag, de är troligtvis oövervinnelig. Och det är människans opålitlighet. Människans opålitlighet klarar inte en dator att förstå. Den kan förstå det mesta. Men en människa, hur en människa har tänkt och tänker, det kan han inte förstå. För om du och jag åker bakom en annan bil. Och så tänker vi, men vad är det för galning som kör framför mig? Som har bundit fast en fåtölj på taket med bandage. Alltså förstår ni, det kan ju hända. Det finns ju, folk är ju så tokiga. Så de tar ju vad man har, va? Så kan man ta tejpa eller vad som helst, en fåtölj på taket. Och det förstår du och jag att den här är ju inte klok som kör framför. Den här soffan eller fåtöljen kan ju ramla av vilket ögonblick som helst. Och så då liksom, du backar tillbaka. Alltså du släpper ett jättelångt avstånd så du kan stanna. För om det skulle hända. Men en dator, han förstår inte att det är en fåtölj som sitter med plåster på taket. Utan han tror ju bara att det är ett hinder, va? Men han inser ju inte att den där kan ju ramla när som helst. Eller till exempel att en människa blinkar till höger men svänger till vänster. Det förstår vi att kan hända. Att ett barn står vid vägen, det kan en bil uppfatta. Och ta liksom, till och med förbereda en krock. Men att ett barn helt plötsligt bara går framför bilen. Det klarar inte en dator att förstå. Men du har uppfattat det. Att nu måste jag vara uppmärksam, va? Och allt det här, människans opålitlighet, den är ett stort hinder för tekniken. Men tänk att vi har en Gud som inte ser det som ett hinder. Han tänker, jag står här i alla fall. Jag är behjälplig och jag är beredd att hjälpa dig när du har hamnat i svårigheter. Om du kommer till mig så ska jag inte kasta ut det. Hans trofastheten gäller fast du och jag är de mest opålitliga på jorden. Sådana som det inte går att lita på eller sätta någon tilltro till. De har Gud utvalt till att kallas Guds barn. Halleluja! Det är ju helt fantastiskt att Bibeln, alltså att vi är involverade i det här. Vi faller för avgudadyrkan till och med. Som jag berättade om Israel, det gör ju folk nu också. De byter religionen hit och dit. Men Gud, han står där. Han är beredd att ta emot om man bara kommer till honom. För hans trofasthet, den är där. Den är stabil. Det är tro och det är fasthet. Han har stor tro på dig att du ska lyckas. Det är Guds trofasthet. Därför står det att vi kan prisa, därför bör vi prisa Gud i de heliga församling för hans trofasthet. Det är ju ett stort ämne att prisa Gud för att han är trofast. Och i klagoviserna i 3, där står det, hans nåd är det. Och hans trofasthet att det inte är ute med oss. Tänk att det är så. Han har räknat in dig och mig. Trots alla våra problem. Trots där inte vi gör fel. Och vi, tänker, ja, men hur kan Gud förlåta? Ja, tänk att han kan det. För han kan inte ljuga. Han kan inte förneka sig själv. Därför att han är trofast. Han är en mäktig Gud. Och det står att hans långmodighet och hans kärlek, den vill föra dig och mig till omvändelse och till bättring. Och det står att hans nåd, den fostrar oss att avsäga oss all ogudaktighet. Alltså, Gud vill ju inte att du ska hamna i problem. Gud vill inte att vi ska leva i ogudaktighet. Utan han vill ju att vi ska leva i en underbar seger och frälsning. Han vill bara välsigna oss. Att vi är i en position så Gud kan välsigna oss. Det är så underbart att han är trofast. Hans nåd, den är befäst. Hans trofasthet, den är grundad i himlen. Tänk, hemska tanke om Gud hade varit som en människa. Alltså opålitlig. Alltså det hade inte ens varit någon idé att få oss att samlas kring en Gud som var opålitlig. Alltså varje gång vi kom till möte, då var vi tvungna att förhålla oss till något nytt. För då var det reglerna om, då var det nya regler varje gång. För liksom, då skulle han ha ändrats och så. Men nu har Gud gjort det så. Att han är densamma igår och idag till evigt. Du behöver bara förhålla dig till det. Men det räcker ju inte för en del. Nej, det är ju, vi ska ha upp- och nervända världen i Sverige. Ingenting är normalt. Säg inte ordet normalt. För ingenting är normalt. Du får inte kalla någonting normalt för ingenting. Nu i veckan då hörde jag. Nu börjar de inom idrotten och fundera, va? Kan vi tillåta det här med att det är könsförväxlingar? Så nu lade de på förslag att folk måste testas vilket kön de tillhör. För man kan ju inte ha liksom en omopererad man som har blivit kvinna och ställa upp liksom i en kvinnlig tävling. Det skulle ju bli helt fel, va? Och det här har idrotten blivit ett problem för idrotten. Att liksom, de vet inte om det är en man eller kvinna. Och då kan man ju inte liksom tävla på lika villkor om man har tucklat med liksom naturen. Oj, 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 då är den där stora ojkåren då som ska ojas över det att de är så kränkande inom idrotten och allt det här. Nej, de är helt normal. Vi kan inte ha det så. Det är liksom det här att ändra på naturlagar, det är ju det som är onormalt. Och tänk dig att Gud, han är inte sån. Du behöver inte förhålla dig till en Gud som förändrar sig. Utan en Gud som till alla tider är densamme. Halleluja. Visst är det underbart? Halleluja. Det är helt fantastiskt att det är så. Och när vi undervisar i skolorna om Bibeln. Så det säger vi. En sak om Bibeln som är ganska, om du inte har tänkt på det så borde du tänka på det. Att hur kan vi läsa den här boken som är flera tusen år gammal och känna igen oss i den? Ja, men du vet, allt har ju gått framåt. Det är liksom, ja, vissa saker har gått framåt, men människan, precis lika. Precis lika. Du kan läsa Moseböckerna. Ja, där har vi. Känner vi igen oss. Igenkänning redan på Adam och Eva. Så det är liksom. Bibeln är ju helt suverän. För den tar liksom inte upp. Sånt där som hör till tiden. Den fastnar liksom inte i tider. Som vi kan göra. Utan den pratar om människan. Den pratar om det som är inne i människan. Hur människan agerar. Och allt det här. Det är det Bibeln talar om. Därför är Bibeln till alla tider aktuell. Och så när de liksom kommer med sitt tjat om att liksom det är förändringar hit och det är apor hit och apor dit. Nej, det är inte så. För det är precis lika. Det är bara fruktansvärt. Människan försöker att ta sig undan och skylla på allt. Du vet, har ni hört det här? Ja, men du vet, det är för att vi har de här egenskaperna, för att vi ska kunna fly, för vi är ju egentligen ett djur, va? Och de relaterar alltid till djurvärlden, ett mänskligt beteende. Men Bibeln, den säger bara rakt, ja, varje människa är en lögnare. Det är det som är problemet, det är en fallen natur. Det är det som vi har med att göra. Det är därför vi agerar som vi agerar. Och det enda sättet att bli kvitt den där fallna naturen och få någon bättring på han, det är att lämna det åt Jesus. Korsfästa sig med Kristus. Och låta han regera i våra liv. Vi kommer aldrig under vårt jordeliv att bli så fullt helgad så att vi inte behöver uppleva det gång på gång. Det går inte. Men en dag, då ska du och jag, halleluja, förvandlas, och då ska vi lösas från den här fallna naturen. För då ska Kristus ta full gestalt i dig och mig. Halleluja, det blir underbart, halleluja. Och det är Guds trofasthet som har lovat oss, och det är den som är garant för att du och jag ska frälsas. För han har befäst sin nåd. Han har befäst sin nåd. Och med fastheten, en klippa, den är fast. Därför är det klippan Kristus. Men den är inte så fast så att den inte kan rämna. Den har rämnat så att du kan ställa det i hans fasthet. Halleluja. Klippan, den har brustit för att du ska kunna ta skydd i klippan Kristus. För hans nåd är befäst, och du omfattas av hans stora nåd. Halleluja. Det är helt underbart att frälsningen gäller alla. Tänk att Gud, han har inte bestämt att någon ska drabbas av vrede, utan att alla ska frälsas. Det är Guds vilja. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Han erbjuder frälsning 24 timmar hela dygnet. Så den som går förlorad, den går förlorad på eget initiativ, alltså. För att man är ohörsam, och därför att man inte vill lyssna till Guds ord. Men hans trofasthet, den räcker. Den räcker alla dagar. Den räcker igenom tider. Den räcker igenom hela evigheten. Halleluja. Så det är underbart att vi får prisa Gud för hans trofasthet. Att vi vet det, att jag är svag, men han är stark. Jag kan misslyckas och jag kan gå fel, men han står där. Han står där, han står där, och han väntar på mig. Han vill hjälpa mig. Om jag omvänder mig till honom, så vill han hjälpa mig. Det är så underbart. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus för att din nåd varar evinnerligen. Tack att din trofastheten varar från släkte till släkte. Tack att du ser den här kvällen, Herre, där vi är samlade, Herre, för att prisa ditt namn. Tack för det här ordet, Herre, din trofasthet, Herre. Tack Jesus, tack att den gäller var och en som är här ikväll, Herre. Tack att du inte har lämnat någon och övergivit någon, Herre. Men du vet att vi har övergivit många gånger dig, Herre. Vi har gått emot, Herre. Vi har gått ifrån dina vägar, Herre. Men tack att när vi har omvänt oss, då har du stått där, Herre. Och du har förlåtit oss, du har plåstrat om oss, Herre. Och fått oss på de rätta vägarna för ditt namns skull, Herre. Tack Jesus, tack att du vill förvandla, Herre. Tack att du vill förvandla ett människoliv, Herre. Tack att du vill föra, Herre, på de rätta vägarna för ditt namns skull, Herre. Tack att din nåden varar evinnerligen. Halleluja! Vi prisar dig, halleluja! Tack Jesus, halleluja! Tack att du griper in, Herre, halleluja! Och du hjälper, halleluja! Tack Jesus, halleluja! Tack för din nåd, halleluja! Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, halleluja! Ära vare Herrens namn. Halleluja. Amen. 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 Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. I Jesu namn. Halleluja. 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 Halleluja.